Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt.
Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång. Yes! Där sitter det.
Måste fram på nätet bara Frölander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt.
Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för en sån taggig, medioker, fruktansvärd.
Ett resultat i damallsvenskan i fotbollen, hängmatch, väsunna mot 1.
Och då är det så här bra att vi har ju fått med en Scandic Hotels.
Yes!
Ja! På att göra lite beroende journalistik. Och de vill ju lyfta fram domare.
Ja.
Och det ska vi prata om idag.
Ja. Perfekt om man som domare tvingas ta emot en 18-19 mordhot efter ett Stockholmsderby, så kan man ta in på Scandic.
Ja, just det. Jävligt bra. Topp 3, snabbt Christian, du har ju varit på alla Scandics i hela Scandics. Topp 3, fort, de du tänker på direkt liksom.
Då tänker jag på Scandic Hallandia hemma vid. Scandic Continental.
Som ligger...
det är det vid Vasagatan. Trevligt.
Ja.
I Stockholm. Och sen Scandic Sankt Jörgen, apropå handboll, så bor de ofta där när de är i Malmö.
Okej, så ett i Malmö, ett i Halmstad, ett i Stockholm då. Mm. Jag gillar Scandic Malmö, tycker jag.
Ja, men det är ju samklang med det ju.
Ja, haft ett, bra spelningar ibland. Ja, jag såg Oddjobb där till exempel. Mm.
Scandic har ju också, jag kom på det nu, för det här var ju inte förberett. Vad jag egentligen tycker är det bästa Scandic-hotellet, det är ju Downtown Camper vid Bunkerbergstorg, som de har liksom brandat utanför Scandic-varumärket.
Okay.
Men likväl är Scandic.
Ja, du har ju lite så... Om jag tänker på dig, Christian.
Ja.
Alltså, en av de svåraste uppgifterna när man är fotbollsdomare tänker på framförallt nu, det är ju att komma i omställningsspelet. Du gör ett maxlöp, så försöker hänga med i kontringen. Motståndarlaget försöker bryta då, ta den kontringen, stoppa den kontringen. Du signalerar, i ett maxlöp signalerar du fördel av boll, upp med båda händerna samtidigt, så du måste fortsätta löpa dem. Men alltså, du är helt begränsad, kan inte använda armen någonting i löp.
Du menar att jag vill signalera till
fördel domar av boll, går ju så, då sträcker man båda händerna och låter brötten peka framåt så, och samtidigt så måste du fortsätta maxlöpet eftersom kontringen är fortfarande igång. Det är ganska klär.
Ja, fan vad intressant, det har du tänkt på.
Och så eventuellt så, vissa domare så här, lägger ju, sträcker ut armarna och har framför sig och springer samtidigt så och pekar liksom ner i marken.
Lite som
det är att kolla här vad jag kan öka fortfarande.
Det är som att springa med en tung ryggsäck på. Alltså, man måste springa på ett annat sätt.
Ja. Ja, men det är nog
har du dömt kanske på?
Ja,
så,
det har man ju.
Ja. Byggde du tonläget?
Ja, för att jag har faktiskt, när vi bestämde att vi skulle prata om det här, så jag tänkte jag efter lite, för jag har ju varit domare som de flesta andra när man var ung, och jag har fan med ett traumatiskt minne om det, för vi dömde en match, egentligen skulle man, när det blev 11 man, så var vi bara en domare egentligen, men vi gick upp ett gäng i vårt lag och, där man hjälpte varandra. Man fick ju någon hundring eller så, men den behöll huvuddomaren, men sen vi andra var linjedomare för att man skulle hjälpa.
Sveriges enda domarkollektiv.
Ja, vi var ju typ 12 år eller någonting. Och då var det en match, jag kommer ihåg.
Men ni gick ändå organiserade den och precis att ni gick ihop och bildade ett förbund.
Ja, precis.
För att kunna också stärka era förhandlingslägen kanske mot central...
Eller? Ja, just det. Ja. Lennart Hygert som själv skötte ekonomin. Man fick alltid, man gick in med mössan i handen och kände sig nästan som att man är gjort en oförrätt när man skulle få ut de jävla pengarna. När man själva verket hade liksom jobbat som fan.
Ja, märkligt som fan faktiskt. Ja,
och fått skit. Och föräldrar var ju as. Och de är väl as fortfarande. Men hur som helst, jag kan fortfarande komma ihåg tanke till och med väckas av en offside som var så jävla grov, men som vi missade. Både huvuddomaren Joakim Delerus Bolin, den missade den, och jag då som linjedomare.
Hur visste du att du missade den då?
Ja, men alltså, det var liksom ingen, vi båda blev så här, det hände bara.
Uh-huh.
Och så gjorde de i mål och givetvis, så vi hann liksom inte blåsa av. Vi hade kunnat göra som Bosse Karlsson mot Argentina, men vi gjorde liksom inte det. Uh-huh. Utan vi bara, och sen var det som du säger för sent, det var momentumet var över. Mm. Vi kan inte gärna blåsa
stod
av.
Stod du på det då, eller kunde du säga jag är ledsen, vi bommade?
Nej,
den.
Det hade man ju
utan
inte.
Utan då kör man rakt.
Man borger ner huvudet i marken och springer till mittlinjen. Och så. Ja.
Man teg.
Så det domarkollektivet
upplöstes.
Ja, okay.
Fick några hundra och sen gick vi skilda vägar i livet.
Har du dömt, Marcus?
Ja, jag har dömt också.
Mm.
Jag kommer ihåg att man kunde ha så här dubbla matcher på söndagar. Först skulle man döma P8-lag, så här, Älmhult mot Hinnerid. Och så släppade man sig ut och cyklade dit och skulle hälsa på alla lagledare, singla slant. Och sen så, du vet, man kunde, en match kunde ju vara helt utan frisparker. Men ändå så här massa konstiga så här inkast åt fel håll, ändå svårdömt utan att det var några frisparkar. Man bara gick och väntade på att få flyta av någon liten snorvalp. Bra tryck i pipan då när man fick chans. Och direkt,
men han kände du att det var pondus? För jag tyckte att
jag var ju för slapp. Det var ju liksom, jag drog aldrig upp strumpor. Jag slutade när man blev tvingad att dra upp strumporna. Jag hade nedkasat och det fick man skit för. Och man gick där och dagdrömde sådär. Det var ju därför man var inte med på noterna. Så ibland missade man någonting.
Fast jag var ändå med på noterna men missade då ändå. Så det var ändå, då var du bättre domarmaterial igen då, kan man tänka sig.
Ja, kanske. Jag spelade fotboll parallellt. Vet, pappa skjutsade mig till Ljungby någon gång och skulle döma en...
Åh,
en,
fy fan vad mörkt. Skjutsa. Inte skjutsa sonen för att starta en stor, du vet, så här, när man åker i bil och tugga mil och det liksom är någon tråkig låt på P3. Och åtminstone kunna liksom så här måla upp en bild över San Siro och sonen springer in och stolthet utan man skjutsar honom för att döma.
Ljungby.
Ja, det är... Shit, ja, men du, vad starkt,
på den tiden så fick man samtal hem så här, man försökte byta bort match och sådär. Och det är kanske dumt att säga, men jag är för snäll så att jag säger nästan alltid ja. Och så ringde det någon och jag sa, fan, kan du ta, jag har Ljungbys dam B-laget där, ska möta på 11 man då, ensam utan linjemän så här, på söndag klockan 13.
Ja,
så här, kan du ta, Och det man såg då var ju så här, vad fan, bra pris, kan man ha kul för de pengarna. Sen ju närmare söndag man kom, ju större växte sig ångesten.
Mm.
Och så åkte man iväg där, och då var 16 kanske. Mm. Och skulle åka och döma damlag, kvinnor.
Kvinnor, ja.
Och få ta sig till Ljungby då, så fanns det bara ett alternativ, det var att fixa skjuts. Så när man satt sig i bilen där så ångade man sig djupt, alltså. Polarna satt hemma och kollade på Unicus Duo.
Ja,
men italienska stryktipset, 16 grader. Ja. Och så skulle man själv springa ut så här, i shorts, kallt, blek och döma bland kvinnor som var fnös lite åt en, och det var offside en,
Men vad sa, hur gick snacket dig och Leif emellan? För att han var kvar och kollade på matchen då?
Ja, det var ju tvungen.
Nej, först där. Jag måste stanna kvar och se matchen.
Ja, men han var ganska stöttad. Och så.
Kan man inte åtminstone samåka typ att linjedomans pappa hämtar?
Men pappa var ganska bra på att ta ner det. Såhär, skitsam.
För du fick skäll?
Av spelarna. Ja, inte. Jag blev liksom inte utskälld på det sättet. Mm. Jag var inte så Anders Frisk. Men du vet, lite pubertal kanske och så här, det var inte så jävla kul att springa runt ensam kille bland 22 kvinnor, äldre kvinnor då,
men detta har satt sig lite, det är så här, att det var kvinnor.
Nej, jag har inte tänkt på det på 15-20 år kanske. Nej. Men nu när jag får göra det. Så. Men sen så satte man sig lite frusen i bilen och lyssnade på radiospotten och åkte hem. Då var det, känns rätt bra med.
Ja. Det var ju dåligt pröjs länge. Alltså, ja. Idag är känslan så här, det ändå är ganska bra pröjs. De kanske i och för sig, de har väl alltid något jobb. Så.
Jag vet inte om det, visst finns det professionella domar i Allsvenskan i fotboll?
Ja, det måste det
gör det. Och även i SHL i socken så är det professionella domare som har en mål.
Men Rådbjerg, var han till exempel ekonomiskt nu oberoende? Han var polis också, eller?
Han var dessutom polis, ja.
Ja.
Jävla märklig kombination. Det är lite svårt för honom.
Ja, sen dömde han ju gladiatorerna också. Rådbjerg.
Kolla upp för Rådbjerg där borta!
Åh, det svänger ju lite. Rådbjerg, kolla vad för allt.
Ulf Rådbjerg, Tumba. Nej, men det är ju 10 år sedan, 10-15. Då var det med tugga mil och plocka ut 1500 och sådär, sen tillbaka sent
1500?
Nej, inte fan vet jag. Men...
Helvete vad mycket.
Eller?
Va? Skämtar du? 1500 spänn?
Om det tar en hel dag att komma dit.
Till Ljungby? Och de damerna?
Nej, Ulf Rådbjerg. Pratar han med Ulf?
Kör bil från Tumba upp till Skellefteå.
Ja, men vad
fick han för gladiatorerna, tror ni?
Det måste väl vara bra.
Var det inte mycket Agnes bättre Svull än och Agne som var, alltså Crispin, var inte han med där från början?
Crispin?
Jag heter han inte så. Agnes Svull och Agne.
Och Agneta Sjödin.
Mm. Erik Fredriksson då, han berättade så här att han var en av de stora. Jag tror han gjorde kanske typ 2 EM, 3 VM, något så här. Han har ju oerhört resumé ju.
Ja.
Och resumé?
Ja.
Ja, renommé.
Gonorré också.
också.
Efter OS i VM Mexiko 86.
Jo, men på tal om VM då, Mexiko, så då fick ju inte, han gick ju back på den resan. Alltså, han fick inte ens arvode som täckte omkostnaderna. Så att de dömde ju, det är det jag tycker är så anmärkningsvärt med domare, att du åker till exempel till ett VM då, det är klart att det är härligt att få vara i närheten av ett stort VM-mästerskap och så, men du åker också dit och det kan bara gå åt helvete och så gör det och får liksom sticka till lite pengar själv. Jag tycker det är helt otroligt att de, och sen så åkte han ju och så gjorde han, inte just i Mexiko gjorde han, inte bort så var det, var väl när var det han dömde den här Hansen mot
Polen.
Sovjetunionen, vi kommer återkomma till det.
Vi kommer tillbaka till det.
Men Erik Fredriksson, Tidaholm.
Ja, Tidaholm, ja, precis.
Ja, för det är något med det där med
Tidaholm.
Ja, och med att man alltid sa, säger man det fortfarande var de kommer ifrån?
Ja,
nej.
Varför?
Jag vet inte.
Men var det för att man ville bara visa att här finns det inga sympatier?
Jag tror det är en kvarleva. När det förr i tiden rapporteras om sport så behövdes information på ett annat sätt. Man fick inte se hur domaren såg
som
ut.
Som tröjnummer, eller som tröjfärger.
Ja, men lite så här, domaren från Katrineholm. Så här, det var liksom... Kan vi behöver informationen för att skicka till våra läsare eller lyssnare. Ja. Så här. Och sen så levde den bara kvar. Och sen så kom vi till en punkt där det innebar att det var lätt att lokalisera den jävla sopan som dömde. Och då tog man bort det. Så idag i svensk ishockey så är de ju helt, de har inte ens namn på ryggen. De har någon siffra som inte
ja,
har någon koppling.
Innan hade de alltid namn, ja.
Och det stod i programbladet var de var ifrån. Och Jonas Eriksson siktade. Vi pratade med Jonas om det. Och så att jag tror att det började på det viset. Ja. Och kanske då också att ja, men han är från Örnsköldsvik. Vilket betyder att han kan inte ha någon, det är ingen jävsituation här. Sådär.
Men vi saknar det, va?
Ja,
jättemycket.
Det är klart det är.
Jättemycket.
Jag ville bara säga det, vi pratade om Erik Fredriksson.
Ja.
Mm.
Jag blandar alltid ihop honom. Det finns Stig Fredriksson, men det var fotbollsspelare.
Ja,
Sveriges kortaste högerback eventuellt.
Mm-hmm. Ja, som la straffarna i blåvitt på 80-talet.
Ja, Erik Fredriksson. Mm. Du nämnde att han åkte till Mexiko 86.
Ja.
Och inte fick något betalt.
Ja, lite fick han betalt.
Ja, men jag fick ett sånt jävulskt sportmemorabilia skalv häromdagen när jag läste att Erik Fredriksson hade vid något tillfälle i Tidaholm haft ett lite större sammankomst och så. Så hade han stolt visat upp sina VM-pipor i rött, gult och svart. Tänk att ha det etuiet. Vad är det för någonting? Ja. Så, ja, men det är Erik Fredrikssons VM-pipor.
Det är roligt om det blir...
Så att han gick inte helt barskap på det här fallet.
Ja, men om det blir rånmord där och så är det bara piporna som försvinner. Mm. Jävla udda. Ja, men jag ringde Erik Fredriksson och kom fram. Och jag var en väldigt trevlig herre. Dock så...
Svarade han så här, Erik Fredriksson, Tidaholm?
Ja, nej, men han svarade med numret givetvis. Väldigt trevlig herre, men ger ju inga intervjuer. Och det var ju samma sak med Anders Fisk som jag också pratade med.
Och vi har ju ringt alla nästan.
Ja, men typ. Rune Larsson Bandhagen har jag försökt få tag på, inte heller lyckats.
Det är den där domare som går och pratar.
Vi har väldigt kunniga lyssnare, men jag tror vi måste ändå förtydliga det. Erik Fredriksson, vad är hans legacy då? Han har gjort ett par VM, ett par EM, och så gör han en stor katastrof som är VM 90, eller?
Japp.
Ja. Ja. Vad händer då, Marcus?
Och det är ju det vi har i påarna, ska vi säga, Christian Kapellins.
Ja, just det, som är efterspelet, ja.
Ja.
Idag är det pressens tur att döma i matchen mellan Argentina och Sovjetunionen. Måltavlan för de hårdaste omdömen är Erik Fredriksson, den svenska domaren. Fredriksson blev den negativa huvudrollsinnehavaren i den känsliga matchen, skriver Corriere dello Sport. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för ömsom taggig, medioker och fruktansvärd. Det allmänna omdömet är att den svenska domaren silar mygg och sväljer elefanter utan att på minsta sätt erkänna sina misstag. Men den som dundrar värst från spalterna är den sovjetiska landslagstränaren Lobanovski. Fredriksson såg inte när Maradona rörde bollen med handen i eget straffområde och på det sättet missade ryssarna både en målchans och en straffspark, tycker han. När man begår ett så gigantiskt misstag på en så hög nivå blir hela matchen beroende av det.
Alltså för att göra den här breda förklaringen och förankra Erik Fredriksson där ute i landet, så kan man säga att han är en svensk Ali bin Nasser.
Aha.
Ali bin Nasser är ju tunisiska domaren som dömer England, Argentina i VM i Mexiko 1986. Ah, när Diego Armando Maradona boxar in bollen. Mm. Guds hand.
Yeah.
För att i VM 1990 så är Erik Fredriksson den potente svenska domaren.
Yeah.
Som då har dömt 86 och är på toppen av sin karriär.
Yeah.
Det finns till och med diskussioner här om att han ska döma VM-finalen. Uh-huh. Eller åtminstone EM-finalen 92 kanske. Uh-huh. Så han är på den nivån.
Uh-huh.
Återigen så får han döma Sovjetunionen. Mm. Och då måste vi backa bandet till 86. För då har han dömt Sovjetunionen och Belgien. Och Belgien gör ett avgörande mål på en solklar offside som Erik Fredriksson friar.
Uh-huh.
Belgien gör mål, Sovjet åker all världens väg. Uh-huh. Och så får han Sovjet igen. Mm. VM 1990.
Mm.
Håller på att göra ett mål mot Argentina. Diego Armando Maradona står på mållinjen och motar en boll med handen. Han står ju 3 meter ifrån Diego Armando Maradona när han tar med handen på mållinjen och hindrar. Det är ju såklart straff och kanske till och med utvisning och sådär. Och då har du spekulerats i att, och nu citerar jag från VM 1990-boken som gavs ut, att han inte på villkorsvis skulle betala av sin gamla skuld till Sovjet. Att han är liksom förblindad där. Han är så inställd på att nu tror folk att jag dömde bort Sovjet 86, nu kommer jag förfördela dem på något vis.
Tvärtom.
Jag kommer fördela dem.
Ja, det måste bli.
Ja. Så han ser inte det.
Nej.
För han är så dåligt inställd på att det ska inte finnas någonting
att komma med. Just det. Han ställer upp i P4 Skaraborg då, och så gör de en rekonstruktion av den här situationen då.
Oj, oj, oj. Vad tog den? Tog den på handen på Maradona?
Se min position.
Mm. Du står snett bakom.
1,5 meter bakom, ja. Där har jag alltså hans rygg mot mig. Du ser.
Ja.
Eller förstår.
Du har liksom, om han vinklar den så har han armen på den sidan.
Ja, jag gå tillbaka och se där jag står. Jag försöker inte rättfärdiga någonting.
Nej.
Du ser där bakom nu.
Vi kan pausa här då.
Ja, där står jag.
Och bollen är på väg in här då, kan vi säga. En hörna från vänster med högerfoten inåt skruv.
Jaha, nu kan du släppa bilden.
Och så Staffan Lindeborg kommenterar. Där kommer alltså nickskar mot första stolpen.
Och då är jag bakom.
Du står snett bakom och kan helt enkelt inte se Maradonas arm.
Jag ser inte vad som händer. Ta det handen eller ta det bröstet. Och så visar jag en sak här.
Jag ställer mig.
Där står du.
Ja.
Nej, ställ dig framåt.
Så.
Mm. Ja. Och jag står här borta.
Ja.
Du står framåt. Inte så.
Nej, jag står så.
Ja. Nu ställer du dig där borta. Gå dit.
Ja.
Mer däråt.
Ja.
Vad görs då?
Du är Maradona nu då, och jag är du.
Ja. Mm. Kan du se vad som händer?
Nej, du menar precis, du är ju precis rakt framför där. Så det går inte att bedöma från det avståndet.
Du förstår.
Ja, jag fattar. Ja. Jag fattar.
Så jag har inte sett det.
Ja, men du har rätt ut det, eller?
Ja, då.
Det finns några saker att säga här som jag ändå vill ta tillfället i akt. Så att säga. Dels Ali bin Nasser, Tunisien. Han får 2015 besök av Diego Armando Maradona i sin hemby då, kan man tänka sig, i Tunisien. Då. Och Maradona ger honom en signerad argentinsk landslagströja och kallar honom för min evige vän. Det är ju som att få en lusing till. Så här.
Ja, verkligen. Fan vad märkligt.
Det skulle aldrig Erik Fredriksson göra.
Nej. Men det, på andra sidan kan man säga att det är ju nästan ett bevis för att det inte fanns mutor i den matchen. För att om det hade varit mutor, då hade ju Maradona aldrig velat avslöja det genom att åka dit och tacka honom.
Om det inte fanns en muta till.
Exakt. Ja, du tänker, men kuggis. Det är lite för avancerat, tror jag, för Maradona. Maradona har inte den...
Nej, men han har människor runt sig.
Efter den matchen då, mot England, som Argentina vinner med 2-0. Det är så dubbelbottnat det här, för att Maradona gör dels det här ohyggliga fuskmålet som kanske är det vidrigaste i fotbollshistorien, men han gör också ett av de finaste i samma match.
Ja, det är skitigt i samma match.
Ett solomål,
så jävla konstigt.
Väldigt tudelat här. Men han ska tycka om honom, men inte, vet inte.
Men hade han behövt använda handen, har jag också tänkt på, för att han är ju för fan uppe med kalufsen.
Men det hade bara nått med frisyren där.
Ja, exakt. Han har ingen nick.
Jag tycker det är så jävla skickligt, för att det är lika svårt att ta med hans där på ett sätt så att det inte syns, som att det är att till exempel ta ner en boll på bröstet och skjuta den på volley. Alltså,
ja,
det är
liksom en
lika stor prestation egentligen.
Ja.
Efter den matchen mot England så säger då Maradona att han har fått hjälp av Guds hand. Mm. Efter matchen mot Sovjet, vad säger Maradona då? Han har fått hjälp av Erik Fredriksson från Tidaholm. Det är sant.
Men gör detta att Erik Fredriksson till hon är gud?
Ja, förmodligen. Ytterligare en cirkel som ska slutas.
Helvete!
Den tredje lilla punkten. Jag vill bara säga, det är möjligt att vi klipper bort det här, men Lars-Gunnar Björklund skrev de här VM-böckerna. Han var redaktör. Jag tänkte bara, man kan... Det är också en cirkel någonstans. Så vi låter ut hans lipsa. Kan jag inte bara få läsa hur han beskriver?
Det behöver du inte motivera. Nej.
Sovjet, av många tippade som världsmästare, kunde börja boka plats på Aeroflot mot Moskva. 0-4 och 0 poäng. Det gick väl inte att reparera. SAS fick en tidig kund i den här matchen också, tyvärr. Med lokalflyg mot Tidaholms Airport for billigt talat Erik Fredriksson, mannen som vi trodde skulle få döma VM-finalen. Eller i alla fall EM-finalen 1992. Han har varit jättebra under sin karriär, Erik. Men ett enda monstruöst misstag tar ifrån honom alla tidigare meriter. Det är ett helvete att vara domare idag. Värre än någonsin. Eftersom televisionen med alla sina finesser avslöjar allting. Förr i tiden hade vi gnabbats i åtskilliga år om Maradona tagit med handen eller inte, och aldrig kommit fram till det rätta svaret. Idag hjälper oss TV med svaren. Tyvärr var det inte i övrigt heller Erik Fredrikssons dag. Han var stel som en pinne och uppträdde som min gamla rektor när vi kickade förbjuden boll på förbjuden skolgård. Här ska ni inte spela boll, pojkar! Synd på så rara ärtor.
Det är bara en person som kan formulera sig så.
Ja.
Det finns mycket i det där. Det är också en känslig trendspaning. Det Lars Gunnar säger där, det är ju att VAR kommer komma.
Jo, men han har också fel i sak, för att 8 år senare så räddar ju just TV-bilder en domare då i VM 98 när Tore André Flor blir neddragen av den brasilianska mittbacken där ju, och det blir straff som Räkdal slår in, och så skitsamma. men när man pratar, det blir lite tråkigt, man pratar om domare, så pratar man nästan uteslutande om domarskandaler, för det är ena gången som man minns domare är ju när det är domarskandaler och sådär. Det är lite tråkigt så, men nu är det på det sättet.
Vad vill du ha sagt, men ska vi lyfta?
Nej, men apropå en annan då, så vi måste väl ändå säga Bo Karlsson Målilla 94 då, fyra år senare, så är det ny svensk domarskandal. Det är ju gult kort va, till en nigerian. Och lyckas
fel med, nigerian tror jag.
Olise.
Och så vill han dela ut ett gult kort. Olise, mycket förvånad. För det var ju inte han som fällde Caniggia. Oj då Karlsson. Det här har inte börjat bra.
Ja, men det som är roligt med den här matchen, det är ju att Bo Karlsson, trots att han råkar liksom göra fel åt det ena laget, blir hatad lika mycket av det andra laget. Alltså han blir ju avskydd både av argentinerna och av Nigeria, för att han, Caniggia står där sen och så skriker han ju det är så jävla mäktigt, Diego! För han står ju i öppet läge när Bo Karlsson står och ska dela ut lite gula kort, så är han ju helt fri va? Och så slår ju Diego passningen och så gör ju Caniggia mål. Och då hopar ju sig problemen för Bo Karlsson. Måste han blåsa av det målet också. Nej, det är bortdömt, ja. För jag måste nämligen dela ett gult kort till fel spelare.
Ja, men exakt som när vi dömde där, den där matchen. Ja, eller hur? Och missar så här, man vet att och det har gått lite för lång tid.
Ja.
Och då är hela händelsen genom
själv. Lika hatad då av Argentina.
Karlsson står där och vinkar och säger att jag vill ha frisparken från rätt ställe. Och han blir allt mindre populär i Argentina.
Men enda anledningen till att det här är en domarskandal, om det nu ens är det, det är ju VM 94 kan. Ingen hade ju kommit ihåg det här, för att det spelar ingen roll. Argentina går vidare, vinner matchen och så här, det är liksom...
Nej,
och
just det har han väl rätt.
Det är Albert Svanberg som har byggt som har konstruerat en domarskandal.
Ja, just det. Den där trullelutten, Marcus, du vet vilken låt det är, va?
Ja, det är väl The Doors, va?
Ja.
Det betyder ju... Nykteristerna i The Doors.
Tror inte att de drack så mycket alkohol? Tror du att det var mer psykedeliska syra och sånt de var tidigare på?
Så det gör de till nyktiga människor, men eller då?
Nej, jag vet inte vart vi ska ta vägen. Hur som helst...
Du vet var Jim Morrison ligger begravd, va?
Paris.
Det är en väldigt fin grav. Ja. Jag har varit där och klämt lite på den.
Jim Morrisons låt här betyder att vi befinner oss i motorblocket, och det är ju en frågesport, brukar vi säga, där man kan vinna en slips i Lars-Gunnar Björklunds slipssamling. Men idag tänkte vi att vi inte ska ha en fråga, utan det vi istället vill, det är att en efterlysning. Det vi efterlyser nu, det är att vi skulle vilja ha ett riktigt bra klipp, fotbollsdomare som i full fart gör tecknet för fördel av boll. Alltså den härliga rörelsen där händerna måste hållas helt still samtidigt som kroppen måste forcera fram en maxlöpning. Ett riktigt bra sånt klipp skulle vara härligt att få vila ögonen på en liten stund. Så att man taggar oss helt enkelt. Man lägger upp ett sånt klipp på sociala medier på något sätt, så taggar man oss där, och sen så det bästa maxlöpet, det mest hindrade maxlöpet vinner då.
Fast som jag ser fram emot det. Detta är ju ett av idrottsvärldens sju underverk, skulle jag säga. Den löpningen.
Att den är möjlig.
Fantastiskt fin. Ja, och man kan få lite stjärna där, en guldstjärna, om man hittar en domare som kom från Hisings backa också. Då är det en guldstjärna.
Ja.
Yes, lycka till!
Sådär, här har vi normalt sett prispallen, men inte idag. Det är ju... inte mer än 5 dagar kvar till den stora galan. Idrottsgalan alltså sänds ju som vanligt nu på måndag i SVT, början sändning klockan 20.00 och i SVT Play redan då 16.45. Marcus, du och jag och Christian kommer naturligtvis vara där. I år tänkte vi att vi skulle ta med er lite bakom kulisserna i tanken då, va? Se om vi kan liksom... bjuda
och då något. Menar vi allvar, alltså på riktigt bakom de där kulisserna som man ser i tv. Bakom dem ska vi vara, ja, ska inte bara liksom bakom kulisserna, utan vi ska gå bakom kulisserna. Förra året satt vi ju väldigt bra på scenen med Roger Burman, men vi har ju fortfarande inte fått våra bordsplaceringar.
Nej.
Så jag är lite spänd. Så.
Ja, det är man ju. Det som är bra med att gå på idrottsgalan är att det är ju så in i helvete mycket... stora profiler då naturligtvis inom idrottsvärlden, och men även liksom inom Roger Burman då, eller Dag Malmqvist, eller det är svårt att hitta, min poäng är att det är svårt att få en dålig plats, menar jag. Det är så otroligt späckat med folk. Jag kommer ihåg att jag fick se den förra året, bordsplaceringen, och fick ju en chock över att fan, det är ju, man vill ju sitta vid alla borden helst.
Men helst vid Roger Burmans
bord. Ja, men ska vi, otroligt roligt.
Vi vet ju också i år, jag vet inte om vi får avslöja detta, men vi kan ju säga så att vi har ju fått inside om att det kommer delas ut ett speciellt pris till årets idrottsgala, på årets idrottsgala. Och det gör de inte varje år, det är ett sånt pris som inte delar ut varje år. Men det kan ju locka lite, så att säga. Vem är det som ska få det där hederspriset då, som det är alltså?
Ja, exakt. Det kallas ju för Idrottsakademins hederspris. Dyker upp lite här och var. Sen Tumba har fått det till exempel, bara en sån sak. Mm. Arne Ljungqvist har också fått det. Tony Gustafsson, Rönnlund har fått det. Men 2012 var det ingen som fick det, inte heller 2010.
Nej.
Och vi minns väl för ett par tre år sedan att Jan-Ove Wallner fick det, och då var det Staffan Lindeborg som vi träffade här förleden, och fransmannen Gatien som var uppe på scenen och delade ut det.
Var Gatien på uppe och delade ut det?
Ja, visst.
Åh, helvete.
Och vi var inte där. Eller?
Nej, det var vi inte, såklart. Ja, men det är lite roligt, det är ju ett sånt pris som de sparar ju på den karamellen. Det är ju inte varje år, men i år är det. Så det ska bli jävligt spännande att se vem fan som får det.
Yep.
På måndag alltså, då ses vi där, Marcus.
Det gör vi.
Hej hej.
Ja, men det är ju så för oss att det är domare och hemort sitter ihop, och det är någonting som sitter också väldigt djupt i frontalloben. Mm. Är det där domare och namn hamnar, eller?
Jag tror det.
Ja. Det ska vara intressant också om domarna hamnar på en del av hjärnan och själva orten i en annan. Så att man likt när man får den här Alzheimers som exempelvis Hägerfors, kommer ihåg exakt ett minne, men man kommer inte ihåg att man har sagt det. Likväl som att man skulle kunna tänka sig då att man kommer ihåg Leif Sundell, men sen är det helt blankt, för att det är en annan del av hjärnan.
Ja, just det. Bålänge. Du menar var han kommer
ihåg. Exakt.
Ja.
Vi kör på lite stämningsfull musik, och sen så kör du lite av dina favoriter.
Oh, blir lite nervös här.
Ja, det förpliktigar.
Okej, jag kommer blanda svenska hockeydomare och svenska fotbollsdomare.
Mm.
Mm. Robert Lahti, Västerås. Rune Larsson, Bandhagen.
Idag på Carnegie.
Ulf Rådbjer, Tumba. Sven-Erik Sold, Djurås. Åke Andreasson, Stenungsund. Marcus Strömbergsson, Gävle. Marcus Winneborg, Ljungby.
Men vad fan hände med Anders Fisk Mölndal?
Platsade inte.
Okay, ja.
Var inte in på listan.
Nej.
Jo, men vi har ju pratat lite domarskandaler här, och det är lätt att man hamnar där. Men vad är det positiva vi kan säga om domarskapet? För man fyller en viktig funktion ju.
Vi har ju en stor domarprofil i tennisvärlden ju.
Ja,
Mohamed Layani.
Jag tror du skulle säga Leif Håkan Nilsson, men
Leif Håkan Nilsson.
Ja.
Som dömde McEnroe i Stockholm Open 1984.
Ja, exakt, det är 5 år sedan.
Och blir fullkomligt nedgjord av McEnroe.
No mistakes so far in this match, right? You have an overall lane. No mistakes whatsoever.
Second serve, please.
Answer my question. The question, jerk!
Tandläkare ju.
Ja.
Förresten, ska vi ringa till Leif Håke och
ja, men det är inte
höra lite bara hur...
Vi ringer till mottagningen.
Hallå, ja.
Hej, Leif Håke. Hur är det?
Jo, det är bra.
Ja, härligt. Kan du berätta från ditt... Vi har ju bara fått höra den. Man har ju sett tv-bilderna och sådär, och det har ju varit en otrolig... Jag tror att det är det mest delade, eller vad ska man säga, exporterade klippet från SVT och sådär.
Nej. Där har du fel, för att det är bara nummer 2. Ja, nu vet jag inte, därför att när den ryska ubåten strandade utanför Karlskrona U137 eller vad den heter, den var då mest sålt, men det är möjligt att jag har gått om sen.
Okay. Kan du berätta om situationen från ditt perspektiv så att säga?
Det var andra matchen, om jag inte misstar mig, som jag dömde honom i Stockholm Open. Han var under hela veckan inte i balans. Han var ytterst spänd och irriterad. Men när man dömer McEnroe så måste man liksom förbereda sig på ett helt annat sätt. Man måste tänka igenom eventuella frågor han kommer att ställa. För att han vill ha svar på dem och då lugnar han oftast ner sig. Ja. Så jag, timmen innan matchen så var jag nere i katakomberna i Kungliga och satt och mediterade själv.
Okay.
Och sen, matchen var inte, den var som vanligt med McEnroe. Men så slog han ut en boll utanför på en åskådare. Det var första bestraffningen han fick. Han var väldigt frustrerad. Själva incidenten var när han servade den svenska linjedomaren. Det var Lars Graf som satt linjedomare. Ja.
Okej. Okay, ja.
Och han skrek fel på serven och jag såg serven fel. Men McEnroe som då står på baslinjen på andra sidan, han såg ju den rätt naturligtvis. Och sen så kom han fram till mig. Och sen ställde han frågan, är alla svenska domare lika bra eller någonting sånt där? Och det kunde jag inte svara på. Jag kan egentligen inte svara på svenska ens. Sen skulle man svara på engelska. Mm.
Det var en fråga du inte hade läst in dig på så att säga.
Ja, man.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Kan inte förbereda sig på allting. Men jag sa väl bara let's play eller någonting där för att sätta igång matchen så fort som möjligt så att inte Jerry skulle bli lidande på det. Men sen blev det sidbyte. När han då gick till sidbytet då hade han väl en inneboende ilska. Så att när han kom till sin stol så slog han ju ett såranslag så att han svepte glas och bringar och allting. Ja. Och sen så tog han och slog ett backhandslag och slog bort resten.
Hade du gjort likadant idag? Du hade inte liksom skickat ut honom eller stängt av honom eller avbrutit matchen idag?
Det där retar mig väldigt.
Ja.
Därför att det finns en liten reporter på Sveriges Radio som åtskilliga gånger har sagt: fega svenska domare, vågar inte visa ut honom.
Nej.
Det fanns ingenting i reglerna på den tiden som gjorde att man kunde visa ut en spelare direkt.
Ja, du hade inte de mandaterna. Kan du så här, i backspinnen har det gått 35 år, kan du på något sätt känna så här, för det är ett historiskt tennisögonblick, kan du på sätt och vis känna att du var glad att det hände, för du fick vara med under en av de här riktigt stora internationella idrottshändelserna?
jag hade ju hellre sett att det var i något positivt sammanhang.
Ja, i och för sig.
Men det har verkligen satt ringar på vattnet där. Och fortfarande idag så vet folk vem jag är. Och även om dagens generation kanske inte vet det, så via den äldre så får de reda på det på något sätt.
Du, vem var den värsta svensken att döma? Var det Jonas Björkman eller?
Nej.
Magnus Larsson?
Nej. Alltså där är ingen av de svenska spelarna som har varit besvärliga.
Men Gerrit var väl riktigt ombytlig?
Ja, okej. Okay.
Ja.
Men vi känner ju varandra.
Ja.
Och då höll man igen.
Tack så mycket, Leif Åker.
Tandlakare. Ät Leif Arke Nilsson i ett ord.
Perfekt. Tack så mycket, Leif.
Okej, tack ska du ha.
Hej.
Potent sån här tandläkarmalmitiska, är det inte det?
Ja, exakt. För tankarna mer till tandläkaren än tennisdomare väl?
Ja, fan, jag älskar Leif Åke.
Mm.
Det är lite stolt över att det är en svensk som sitter i domarstolen.
Ja.
I den här, alltså det är ju tennishistoriens mest uppmärksammade sekvens. Lyfta
domarnas
någon insats som är inte helt åt helvete.
Ja, men jag tycker att
de flesta domarnas insatser går ju helt obemärkt förbi.
Ja.
Och då är de bästa. Bra, ja. Vi gör så här då, tycker jag.
Mm.
Att vi lyfter fram en domare var eller en domarinsats var.
Domarminne.
Mm. Ja.
Mm.
Och jag tänker att den domaren som det har gjort absolut största avtryck på mig, det är handbollsdomaren Christer Broman. Som kanske inte är hushållsnamn för alla riktigt sådär, men
inte att blanda ihop med Inga Gensels parhäst, Rolle Boman.
Nej, just det. Revykungen, eller?
Ja, exakt.
Ja. Nej, men så när vi
Gösta
lyssnar
Boman.
Ja, just det, gamla politiker.
Ja, just det.
När vi lyssnar på det här så tycker jag att ni ska surfa in på internet och på ett eller annat sätt ge er till känna på Instagram-kontot för Snett inåt bakåt. För att där tänker jag vill lägga ut bild på Christer Broman. För att det är en person som syns.
Ja.
Han är lång. Han ser ut som en gammal handbollsspelare. Han ser ut som Per Carlén fast med mycket mer hår och mycket bullrigare. Eller nästan lika bullrig framtoning, men han är buskigare.
Ja.
Utseendemässigt, rent layoutmässigt.
Ja.
Och tjockare också. Det var ju en konstig grej det där med att i Hamse kallade vi det handbollsdomarkula när man själv också började bli lite tjock och vilade på kulan. För det var något speciellt sätt som handbollsdomare använde sin fetma. Alltså de står liksom nöjt och vilar på fettman.
Det var ju, ja, precis. Och det kanske också vittnar om att det har skett ett paradigmskifte. På den, ja. På den tiden så var inte fettma per definition något negativt.
Nej.
Utan kunde kanske vara en symbol för pondus eller...
Ja, och där, till skillnad från fotboll och ishockey...
Alltså man kanske var levnadsglad till och med.
Ja, exakt. Ja. Och till skillnad från ishockey och fotboll så behöver du inte i handboll röra dig lika mycket. Ju.
Kortare plan, ja.
Exakt. Så att det är någonting som tyvärr håller på att försvinna i dagens moderna idrott. Och det är någonting som jag tycker helt enkelt är tråkigt. Christer Boman har med sina 500 elitseriematcher, 275 internationella matcher blivit en domarlegendar helt enkelt. Ju.
Ja.
Första matchen i dåvarande allsvenskan dömde han redan 1968, slutade då förelagt i den 98. Höll på väldigt, väldigt länge.
Ja, 20 år.
Ja. Och första landskampen dömde han 1975 mellan Norge och DDR tillsammans med, ja, vem då? Leif Loket Olsson.
Mm.
Man tänker ju inte på Leif Loket Olsson närmast som domare. Det är ju kanske bara jag som gör det.
Ja, precis.
Dömde ju den moraliska finalen i OS. Ja. Fan, säger jag själv att han dömde finalen i OS. Men det visar sig när man gräver lite djupare i att han själv var utnämnt någon jävla semifinal till den moraliska finalen i OS.
Det var redan OS
76, va?
Oj, så tidigt.
Ja, ja, tror det. 76 München då, eller 72.
Loket dömer en match ihop, ja, med då.
Med Christer Boman ju. Och då säger Christer Boman i alla fall att Loket var ju överallt här. Tog alla beslut. syntes överallt i den här matchen.
Ja. Och, jävla virvel.
Ja, exakt.
Inom <pep. laughs>
Och Christer är ju också en person som vill synas. Det måste man säga.
Han fäktas om rampljuset.
Exakt. Så han frågar, det här är en dubbellandskamp då mellan DDR och Norge. Så inför den andra så frågar Christer om han helt enkelt kan få gå före Loket ut.
Alltså, bara ut till planen.
Ja, visst, när de går in. Så de vänder på det. Men de måste se ut som hela den halvan då när de gick in på planen. Och förutom att Broman var stor då rent fysiskt, så hade han ju det här som vi har pratat om. Han var väldigt kommunikativ. Ja. Peter Gensel till exempel har berättat att det kunde komma lite gliringar sådär för Christer Broman. Typ,
vad
Gensel, varför tar du inte bollarna?
Nej.
Alltså nästan som en kompis.
Ja, den typen av domar gillar jag.
Ja, jag gillar också det som fan.
Mycket bra.
Och han har också vittnat om att den här, om jag kommer ihåg någon, Kjell Kjellsson som är hårdförare spelare gått på 70-talet. Han kunde ju vara väldigt, väldigt barsk på planen.
Mm.
Men då gick Broman till målvakt Mats Thomasson. Och då kunde Thomasson gå emellan och säga att inga problem, det här fixar jag, Broman. Så att de hade liksom den kollegiala... Det är så jävla fint.
Gamla man Sverige också på
eller,
ett sätt.
Eller, och då lugnade Kjellsson ner.
Ja,
En annan spelare som Broman kom mycket nära, det är ju Nicke Ingenius, som nu med håller på ganska mycket med Bolju.
Svåra referenser, ju längre i berättelsen vi kommer.
Stjärnan på 60-talet gjorde ju faktiskt några landskamper. Nicke Ingenius gillade ju att dansa, så att han skulle jämt ut efter det hade varit match då i sporthallen. Och det erkänner ju Christer Broman att det hände ju att han också hängde med. För att han, citat, också gillade dansa.
Vad säger han här till? P4 Skaraborg?
Nej, till mig.
Ja, till dig, okej.
och sen en annan fin... Sådär,
du pratar med Christer Broman?
Ja.
Ja.
Jag pratar ofta med Christer Broman.
Ja,
han är så jävla trevlig.
Broman heter han.
Broman,
ja.
Alltså när man kommer... Nu är det så här då att han lite tagit så förlorade ju ena benet för några år sedan. Men kunde ju gå då med en protes. Så man kunde ju se honom på långt avstånd och då började han med den bullriga framtoningen. Hallå! Men nu har han ju då amputerat andra benet också.
Aj,
jävlar. Ja, jag vet inte riktigt. Så att vi skänker ju en tanke samtidigt som vi lyfter upp på de här. Ju.
Kan jag påminna då också om när den svenska akademiledamoten Ulf Linde som chef på Konstfacket tag dog väl kanske för 2-3 år sedan och sånt där. Han amputerade också båda benen vid ett tillfälle. Såg det som en stor befrielse. Slapp sin kropp liksom.
Mm.
Och han fick liksom en andra andning i livet.
Ja, men det är så man hoppas att det ska kännas.
Att det ska kännas också för
Christer.
Broman, ja.
Tänker aldrig mer få ta på sig på sådana här inte sporttubsockor.
Ja, men där finns det ju då proteser. Det finns en fin anekdot som han har berättat också. Jörgen Abrahamsson, linjespelare, jobbade ju som postiljon också. Rökte så in i helvete.
Ja.
Så en gång så blev Jörgen sugen i en paus att röka.
Ja.
Men det var ju så mycket folk då i sporthallen, givetvis publik och sådär. Mm. Så han kunde inte gärna gå ut och ställa sig där som spelare.
Nej.
Då kom han på att, men Christer Broman röker ju. Så han gick in och knackade på i domarrummet. så satt Jörgen och Christer och rökte.
Sigga lite.
Ja, i paus.
Ja, underbart.
Så jävla fin. Men han kunde ju, Christer Bohman kunde ju stå en halv centimeter från Jörgen Abrahamssons anlete och skrika. Att han liksom, att han skulle lugna ner sig.
Eller röksug.
Och sen så kunde de röka ihop i paus. Ja. Så jävla fin.
Fan vad, det är en bra... Vilket otroligt bevis på att man är en bra domare.
Eller hur?
Och bägge de rollerna liksom.
Exakt. Och jag avslutar det här lilla Christer Bohman-segmentet med ett eget minne. Som jag aldrig kommer glömma.
Nej.
Jag är i ishallen i Halmstad då. Och det är någon slags finalspel. För då flyttade man ju dit. Lite större hall. Och då satt man på läktaren och så kastade man ner toapappersrullar. Alltså som de skulle väckla ut sig.
Vad tifo då alltså.
Ja, det var ju tifo. Och jag kommer ihåg, det slog mig nu, att jag kastade några toapappersrullar utan att de vecklade ut.
Ja, just det, kommer bara in en sån boll. Ingen effekt överhuvudtaget.
Och det kommer jag ihåg, det var ju ett så här pinsam grej när man var i den åldern, att man inte fick till den grejen. Men hur som helst, om man
lyckades... Påminner mig om det. Vi hade en eld en gång ute på Subbe 4 utanför Varberg, så här, vi stod och drack och sådär. Så var det liksom en eld så var det någon så här cool kille som gick fram med ren sprit och hällde på så
blev det en sån kul grej.
Ja, sen så var det någon annan som skulle komma och så här, åh, jag vill också vara lika tuff, men hällde ut och folkor över så här, så släckte hela elden. Och lite samma sak. Folk kastade in roligt kul med tifo och så kom Christer Albrektsson och kastade bara...
Studsa över planen.
Och alla ser ju det också.
Försvinner iväg, rullar in under en bänk.
Ja, det är mörkt. Men vid ett tillfälle då, så det är väldigt stökigt i hallen. Det är mycket papper som fastnar i nätet precis bakom målvakten. Christer Bohman, och det här kunde störa spelet då. Christer Bohman går fram och börjar ta bort papper.
Ja.
Publiken buar och vrålar. Då tar han lite papper.
Torkar sig
då. Då tar han lite papper, torkar sig i pannan. Och torka glasögonen. Och stort jubel.
Så jag tänker, man ju.
Exakt. Och jag tänker så här. En liten okonventionell grej att göra så. Men det är aldrig fel att som domare bjuda på sig själv.
Nej, det är det verkligen inte.
Ja, men alltså, jag tror att oavsett vilket domarförbund man representerar. Och ansvara för när det kommer till domarrekryteringen, så borde man ta fram ett test där man kan prova hur är självdistansen här. Så uppfyller du våra självdistanskrav för att bli domare? Så, nej, det gör du inte.
Nej.
Det är alldeles många domare som inte har någon självdistans överhuvudtaget. De ska inte döma.
Nej.
Vi måste ha domare med hög självdistans.
Hur ser det testet ut?
Man gör ett Christer Bohman-test ju.
Christer Bohman som kastar en toalettroll i huvudet på så får man se hur de hanterar det.
Ja, eller som jag har faktiskt ett sånt minne också, när vi spelar korpenfotboll, då är vi liksom 32 eller någonting sånt där. Och en kompis är så jävla arg på, han brann verkligen i huvudet på honom. Han blev så jäkla arg på domaren. Så går han fram och tar domaren i underkäken med handen och drar ner käken.
Munnen bara.
Ja, alltså. Munnen. Stäppar in den i munnen och drar.
Det är bra. Då visar domaren bara självdistans så man går med på det. Okej, men då ska jag fatta mig kort här. Jag vill ju... lyfta en svensk gedigen insats, domarinsats. En av idrottshistoriens mer välbekanta matcher med den här extra politiska laddningen är ju vattenpolomatchen i Melbourne 56 som vi har pratat om. 1802! Nej. 1956 har ryssarna invaderat Ungern. Ungernrevolten 56. Bara dagar, veckor, någon månad senare så ska ju Ungern möta Sovjet i en av de tuffare sporterna som finns, som vi har överhuvudtaget, tror jag, vattenpolo.
Vattenpolo.
Otroligt jobbigt, tror jag. Och hårt. Och mycket naglar och sparkar och slag på pungen och sådär. Det känner ju många till att den matchen äger rum och hur det går och sådär. Däremot kanske det inte är så många som känner till att det faktiskt är en svensk som dömer den matchen. Så jag tänker bara att vi pratar lite kort om Sam, heter han.
Ja.
Sam Zuckerberg. Ringer någon klocka någonstans?
Zuckerberg.
Det... Ja, precis, ja, Zuckerberg.
Fast det heter han inte Sam Zuckerman. Zuckerman.
Ja.
Sam Zuckerman.
Ja.
Sam Zuckerman. Låter judiskt?
Det får vi anta.
Ja.
Lite bakgrund på honom då. Det är egentligen det som är mitt lilla segment. Sam Zuckerman, född 1911.
Ja.
Mångårig ledare i svensk vattenpolo. Och vad vet vi egentligen om svensk vattenpolo? Inte så jävla mycket.
Nej.
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 Är vi bra på det eller?
Ja, vi var bra på det. OS-bronset 1908, 1920, OS-silver 1912 samt EM-silver 1926, 1947 och 1950. Och Sam Zuckerman var med och tog just ett svenskt EM-silver i vattenpolo 1947. Även duktig simmare, vilket är logiskt eftersom han håller på med vattenpolo.
Ja.
Han gjorde bland annat 1.24.4 på 100 meter bröstsim och var även styrelseledamot i SKK.
Svenska kampsportssimningsförbundet.
Så, Stockholms kappsimningsklubb. Jaha. Och så var han styrelseledamot i Svenska simförbundet. Och det är alltså Sam Zuckerman som går in och flöjtar den här hatmatchen mellan Ungern och Sovjet. Som spårar ur...
Vad sa du där? Flöjta?
Flöjta.
Är det slang för dömar?
Ja, för fan.
Aldrig hört.
Va?
Nej, aldrig hört. Varför ska jag ljuga om det?
Nej. Kommer jag på en annan, Peter Fröjdfält.
Flöjtfält, ja.
Flöjtfält, ja.
Exakt. Hade du inte med i NIA-segmentet?
Nej.
Platsa inte.
Nej. Sam Zuckerman dömer alltså matchen. Ryssarna hamnar i underläge och tar till diverse fula knep. Ohyggligt ful match. Sparka, slag. Och den mest berömda bilden är ju den på den ungerske granitmannen Erwin Sador.
Ja.
Ursäkta uttalet där. Som kravlas upp ur bassängen med ett djupt jack här vid höger öga, tror jag det.
Just det.
Och det ska han ha fått efter att en sovjet gillade ut.
Ja, jag tycker också om det.
Det där ryset med en sovjet har skallat honom.
Ja, men det är väl något jätteövergrepp mitt i matchen.
Och det såg inte samma.
Nej, han ser inte det. Han tappar matchen lite ändå, eller?
Jag har försökt. Så här, jag kände också så här. Ja, vad fan, här kommer Sam Zuckerman. Sam Zuckerman och rasera allt det som Raoul Wallenberg byggde upp i Ungern på 30-40-talet. Men så är det inte riktigt. Han har rätt bra koll på det, om jag förstått det rätt. Han viftar och avbryter matchen vid ett par tillfällen och säger till och visar ut och sådär.
Simmar han i, dömer från kanten?
Från kanten,
han är inte i där? Och...
Nej, han har sagt så här jättekorta shorts.
Groddräkt.
Om man har den typen av pung så kan ena pungkulan hänga ut. Så korta shorts han. Ana en pungkulan.
Mm.
Han har rätt bra koll på läget. Och vid underläge 4-0 då så drar sig Sovjet tillbaka. Ungern vinner matchen.
Liksom pungen.
Jag tänkte också att pungen drar sig tillbaka.
Och då skulle jag vilja säga att matchen då som är känd som blodbadet i Melbourne.
Blood in water kan man det, va?
Ja, precis. Och i Ungern har Sam Zuckerman lika högt anseende som Raoul Wallenberg, skulle jag säga. Efter man insett den. En av de riktigt internationellt stora svenska domarinsatserna.
Ja, det är det faktiskt.
Sen tog det ju 33 år innan Sovjet lämnade Ungern efter det här.
På grund av det här?
Delvis på grund av det här.
Det var det jag hade.
Ja.
Tack för mig.
Ivan Eklind.
Mm.
Ringer det en?
Ja, men vi har pratat om honom också.
Har vi?
Ja.
Jaha, okej. Okay. Gammalt material som återanvänds här.
Greven av Rom.
Va? Greven av Rom, ja, precis. Mm. Vi kommer snart till varför han kallade det så då. Han dömer alltså VM-finalen 1934, va? Och jag har en god vän som är tjeck, halvtjeck. Så jag tänkte att vi skulle få leva ut den här matchen ur en tjeck ögon. För att det är ju Tjeckoslovakien mot Italien då i den här finalen 1934. Och då bör man förstå först en liten bit av den tjeckiska historien. De har ju legat under det Habsburgska imperiet då från typ 1400-talet. De har ju legat liksom under tyskar och österrikare ända fram till krigsslutet 1918. Då blir de äntligen självständiga, kan grunda sin första självständiga republik, Tjeckoslovakien alltså. Och de var också tydliga antinazister och antifascister. De hade en filosof som president, Tomáš Masaryk.
Låter som botennisspelare.
Låter italienskt. Låter som en sån här vass inhoppa i Milan.
Ja, men jag tycker det är svårt med det slaviska uttalet här, men... Och när intellektuella i Tyskland, till exempel Thomas Mann, uttalad humanist, stor författare, när han vill fly från Tyskland, då ger man den typen av dissidenter fri lejd in i landet, och så han får komma till Tjeckien, sen så åker han till London och sen så typ så när det blir hetta till ordentligt, va? Men, så att man är liksom ett hopp, va, för Europa. 1930 1984 är man ett av världens rikaste länder. Jag tror man är kanske det näst rikaste landet i världen. Det överlägset rikaste landet i Europa. Det går otroligt bra för Tjeckien.
Tjeckoslovakien. Alltså jag tycker i de lägena man kan säga ja, Tjeckoslovakien ja, ska man säga.
Ja, jag håller helt med. Som hockey och ishockey. Ja, precis. Kronan på det här verket som är då Tjeckoslovakien. Det är ju att naturligtvis dra hem VM-titeln 34. Mm. VM går i Italien. Omgången innan gick det i Uruguay. Första VM:et är ju det. Så går det i Uruguay.
Som väl Uruguay.
Som Uruguay vinner också. Ja. Men då har ju ett par av de europeiska länderna valt att inte åka dit. England spelar inte fotboll, internationell fotboll på den här tiden. Men jag tror att de enda länderna som åker dit är typ så här, Belgien, Frankrike, Jugoslavien åker dit, Rumänien åker dit. Men italienarna åker inte dit, vilket delvis har att göra med att Mussolini sökte VM-30, fick inte det, blev lack över det. Och så lång resa över
det. Fruktansvärt lång, det är ju en, så här, vi ger oss ut på en värld som säger, ja, vi får se om vi kommer hem igen.
Ja, precis. Mm. Så, men det vinner Uruguay. Och nu vinner Mussolini genom massa korruption naturligtvis, så får de arrangera VM-34. Sverige söker. Och alla, många tror att det ska komma till Sverige faktiskt. Men Mussolini sticker till lite, lirar är det väl då kanske.
Men ungefär som nu då, EM 2020. Sverige sökte, fick inte spelas på alla andra platser i hela Europa utom just i Sverige.
Historien upprepar sig själv. En vanlig jämförelse är att säga att det är liksom för Mussolini ungefär vad OS i Berlin var för Hitler. Det ska vara ett stort propagandaspel. Han ser till att alla, det är mycket radiosensor, det är inte bilder naturligtvis överallt, för de här, tvingar alla radiosändare, radioarbetare att berätta tydligt hur mycket folk det är på alla arenorna. Så här, vilket var helt falskt, för att det var så svårt att ta sig mellan de här olika arenorna, så att det var inte så mycket folk på arenorna, men det skulle liksom kommuniceras ut. Och så har han då en extra stark relation till den svenska domaren Ivan Eklind. Ivan dömer två matcher för Italien. Den första matchen är mot Österrike, och då bjuder Mussolini in Ivan Eklind på lite middag dagen innan och så. Det sägs då att de ska diskutera taktik, jag vet inte på vilket sätt det gör det bättre, men liksom att så här, det hade absolut ingenting att göra med någon muta, om ni nu tror det, va. Det finns en spelare som heter Josef Bichan som av en händelse råkar vara halvcheck men spelar för Österrike, anfallare i Österrike. Han hävdar med bestämdhet att Ivan Eklind i den här semifinalen då på något sätt riggar resultatet. Och han har ett par argument för varför han gör det. Hans kanske starkaste argument då, det är ju att Josef slår ett inlägg vid ett tillfälle i matchen som Ivan Eklind går upp och nickar bort. Så han nickar till en italienare då. Ja. I Bichans självbiografi så står det citat så här då: jag slår ett perfekt inlägg som rensas bort av svensken. Så hamnar bollen vid fötterna på en italienare som gör 1-0 och så slutar matchen.
Och SVT har ingen kamera som kan visa bilder på det här.
Nej. Ja, precis. Hur som helst, Ivan Eklind får förtroende att döma även finalen då. Alltså, Mussolini tycker han har gjort bra ifrån sig den här matchen. Och den går då alltså mellan tjeckerna och Italien. Och då är det så att tjeckerna spelar en otroligt frejdig fotboll. De har ett väldigt effektivt kortpassningsspel då. Och en lite rolig detalj då, det är att en skotte har kommit och tränat Slavia Prag. Och han har infört en helt nytt, han är en av de här som har liksom infört en ny idé, va? Som kallas för Tjeckiska gatan. Är ni bekanta med vad den Tjeckiska gatan är? Ja, det är ju väggspel helt enkelt då, som han har lanserat i Tjeckien. Som nu då populariseras i med det här VM-slutspelet. Så att de har börjat väggspela, och det var tydligen något som inte riktigt fanns innan. Det är ett av Tjeckiens bidrag till Tjeckoslovakiens bidrag till fotbollen. Det andra är 62 VM också. Då lanserar en tjeckisk spelare vid namn Svatopluk Pluskal glidtacklingen. Andra bidraget som de har gjort då. Och det för ju tankarna till Ivan Vampetic som ju lanserade uppvärmen i Sverige i Sinvedbäcken i Degerfors, som vi har nämnt tidigare i landet. Och en ytterligare då cirkelslutning.
Men Vampetic var ungare, eller?
Ungare, ja. Mm. Precis. Men det är att Erik Fredriksson säger i den här mytomspunna intervjun med P4 Skaraborg då att han var först med att introducera uppvärmningen
för domar.
Bland domar. Jo, i match, han skulle döma match mot Liverpool. Mm. Och då löper han och hans domarkollega, de gör liksom uppvärmning på långsidan så här, och publiken börjar bua så här. Och fan håller på med. Och för på den tiden så inte ens spelarna värmde upp. Så det var inga, de var helt ensamma ute på planen, för spelarna satt inne och körde några taktiksnack, kanske stretchade lite, du vet, böjde ett ben bak så där upp mot baksida lår så. Då springer Erik Fredriksson så, värmer upp så här, och bua så fan på, när de är på långsidan. Men sen när de kommer till kortsidan så gör han något tecken nyckeln till publiken på kortsidan. Och då får han jubel därifrån. Mm. Så han blir så här, lite perplex då. Så här.
Men var han också en sång- och dansman?
Ja, kanske också en artist utan. Det är kanske det som är själva domar, liksom, kynnet så.
Och om du blundar och föreställer dig hur en domare värmer upp när han tar den löpningen. Du ser ju exakt hur det ser ut.
Ja, man vet hur det ser ut. Ja. Stelt.
Man ser. Rätt högt tempo ändå, men jävligt märkligt domarsteg.
Ja, kanske lite högre knä än vad en normal löpare skulle ha. Ja. I alla fall, de har det här väldigt frejda kortbackspel. De spelar en frejdig, fin fotboll som på något sätt kanske överensstämmer då med liksom det politiska stämningen i landet med. Va? De är demokrater, de är frihetliga och så. Och italienarna på den tiden, snarare fysiska, uthålliga spel. Inte alls den typen av, vad tycker om italienarna idag? De är kanske taktiska, men de är ändå bollskickliga, fina, duktiga på att spela. Inte på den här tiden, då var de ju snarare uthålliga och liksom spelat hårt. Så. Hur som helst, finalen drar igång. Tjeckoslovakien får ett friläge. Men Giuseppe Meazza, mannen som alltså...
Genom något
stadion. Ja, San Siro, fast när det är inte Milan som spelar då. Mm. Sparkar ner den här checken bakifrån så in i helvete då va? En annan italienare sparkar ner vid ett tillfälle två checker. Bland annat checkens storstjärna Antonin Puch. Och när han ligger på marken så sparkar honom i huvudet också. Så att han alltså svimmar av helt enkelt. Mm. Alltså ett totalt övergrepp. Den svenska domaren Ivan Ekling dömer inkast. ser inte riktigt det. Nej. Och den här Antonin Puch då vaknar till liv igen. Och på samma inkast tror jag att det är. Så gör han mål då, så att Tjeckoslovakien leder med 1-0 då. 76 minuten. 6 minuter senare. Raimundo Urzi. En spelare som... spelar för Italien, men som Italien har snott från Argentina. För så kan man tydligen göra. Och det är också en orsak till att Argentina till det här VM:et har skickat inte sitt bästa lag, utan typ ett B-lag, för att de är rädda för att italienarna ska sno alla deras spelare när de åker över dit. Då. För det var tydligen tillåtet på den här tiden då. Så att han gör 1-1, och då vet alla spelarna om att okej, men nu kommer Ivan Ekling, det är så korrupt. Vi vet att han har käkat med Mussolini dagen innan. Han kommer låta den här matchen pågå tills Italien vinner. Vilket också stämmer. 95:e minuten, alltså 5 minuter kör vi tid, så gör Angelo Chiavio 2-1 och VM-guldet till Italien. Tjeckoslovakien nu, tjeckerna säger för enkelhetens skull, och de tvingas stå nere på planen och se på när Mussolini, vet, uppe på halvvägs uppe på läktaren, delar ut då medaljerna till sina egna spelare som får ta emot det guldet. Och då är det inte så att spelarna lyfter den här lite ändå subtila, eleganta VM-bucklan. Utan Mussolini har ju naturligtvis gjort en egen buckla.
Jag tror de skulle lyfta Ivan.
Det var väldigt lägligt. Då har han gjort en egen buckla till den som är 6 gånger större än den vanliga bucklan. Så de står och lyfter en så här enorm grej då. Samtidigt som tjeckerna får stå där nere och förnedras.
Står som en... långtradare.
Efter den matchen då så får ju Ivan Ekling då namnet greven av Rom. Och efterspelet är så att alla är överens om att det här var liksom den moraliska segraren var Tjeckoslovakien. Polackerna skriver i sina tidningar om att och typ mer eller mindre hyllar tjeckerna som de riktiga vinnarna. Britterna gör likadant. Till och med så att britterna och fransmännen förestår på 60-talet och på 80-talet, alltså vid två olika tillfällen, att man ska skriva om historien, alltså man ska ge guldet till Tjeckoslovakien. Tjeckerna tackar nej till det båda gångerna.
Det löser Karl-Erik Nilsson för upp den frågan på agendan. Står ni inte det?
Och
en rejäl kar ju.
Och då är det så
Emma att... Boda.
Domare.
Ivan Ekling då, alltså superhatad. De har ju en bild, alltså vid varje gränskontroll för att komma in i Tjeckoslovakien så finns det, du vet... Vilka får inte resa in i landet. Mm. Då finns det liksom en tavelvägg där inne med några viktiga ansikten. Det kanske är Mussolini, Hitler, men också då Ivan Ekling. Då.
Är det sant?
Ja, så han får liksom inreseförbud i Tjeckoslovakien.
Jaha, jag trodde att det var så idag fortfarande. Så här, som en påminnelse.
Ja, om
det in, och är det någon som påminner lite om Ivan Ekling så då är det stopp här vid gränsen.
Aha. Och sen 4 år senare, det är det här som gör det så tragiskt. Va? 4 år senare, 38, Münchenavtalet. Britterna och fransmännen släpper sin allians med Tjeckoslovakien, ger Tjeckoslovakien till Hitler, för det är en så oerhört rikt och industrialiserad del av Europa. Hitler tar det som kallas då för Sudetenland, och ett par år senare så tar han liksom hela Tjeckoslovakien. Det är där han bygger upp hela sin armé inför andra världskriget. Han snor också, det här är en viktig detalj då att komma ihåg, va? Tjeckiska Skoda, ni känner till bilmärket.
Absolut.
Ja, de har tagit fram en bilmodell som heter, ja, den heter kanske inte det, men som alltså är Bubblan. Den snor Hitler, gör till tyska Volkswagen. Skoda jätteaktat bilmärke på den här tiden. Skoda blir då den här, vad är det nu, är det väl en, du kör ju inte direkt en Skoda. Nej. Christian, det är någon slags sossebil eller vad man ska säga. Och sen så, och lägger då beslag på det här och får alla de här fabrikerna där kan han bygga upp, tjeckerna blir förarbetade som slavar i de här jävla fabrikerna och bygga upp då den tyska armén. Sen är ju då det alltså, är de återigen under tyskt herravälde. Sen kommer Stalin efter andra världskriget 45 och sen är det inte förrän samhällsrevolutionen 89 som tjeckerna återigen då blir fria då.
Nej.
Men det fanns en tid när tjeckerna kunde dansa runt i Europa och de spelade en frejdig fin fotboll och de hade chansen också att skriva in sig i fotbollshistorien för alltid, men det satte en svensk hammarbyare, Ivan Eklind, stopp för då, greven från Rom.
Vi tycker om domarna.
Det gör vi verkligen.
Jättemycket. Jag tycker ja. Det är helt fantastiskt att de finns där och någonstans köper att vi tycker illa om
det. Ja, för det är ofta ligger ju hos en själv. Jag på riktigt så när jag var kanske 13 eller något sånt där. Mikael Hallengren dömer. Det var Skrea hemma. Sannaps IP. Och jag inser att jag är väldigt dålig. Och så får jag ett gult kort. Och Mikael Hallengren, jag börjar gnälla på Mikael Hallengren. Ja. Och det enda jag gör är att jag gnäller på mig själv. Egentligen, fast jag tar ut det på Mikael Hallengren.
Ja, just det.
Och han säger så här till mig. Sluta gnälla, spela fotboll istället. Och jag börjar gråta. Mm. För att det träffar så intensivt att jag vet ju om att jag inte är bra på fotboll. Och här säger Mikael Hallengren, du är inte bra på fotboll.
Nej.
Du har ingenting här att göra.
Nej.
Och jag börjar gråta.
Ja.
Du projicerar någonstans dina egna misslyckanden på den här domaren.
Dina tillkortakommanden.
Ja, och du försöker tillfredsställa din döde far på något vis.
Ja, så kan man säga.
Som inte är död.
Nej, just det.
Och som det ska visa sig senare också. Inte heller din biologiska far. För mig var det en ögonöppnare att alla de där matcherna som man har spelat, en sen vardag, efter jobbet, regnigt, kallt, blåsigt, du gör en högst medioker insats, ni förlorar med 3-0, ni är liksom inte ens nära på att vinna, det finns inget bra att ta med sig från den matchen, det finns inget kul med upplevelsen, det var liksom bara tråkigt. Då slog det mig också att den här matchen, den har också dömts av någon.
Mm.
Det är helt svindlande egentligen,
ja,
att de finns och De är beredda att dra upp strumporna ända upp till knäna utan att ha benskydd under.
För din skull.
Jag kan fortfarande få en klump i magen så när jag tänker på
den
här känslan när man sprungit runt och skällt på en domare. Varit vansinnig på fanskapet av olika anledningar. Och sen efteråt så har man sköljts över av skamkänslor när man har sett den domaren som har suttit ensam i omklädningsrummet och gjort upp med en kassör om arvode och milersättning. Och sen kommer den personen ut från sitt ensliga omklädningsrum. Han har inte haft någon gemenskap. Han har suttit helt ensam i ett sånt här furuinklätt omklädningsrum. Så han har bara kommit ut här som en vanlig ensamstående man.
Aha.
Det var inte bara en domare.
Nej.
Det där.
Det var en människa.
Det var en människa. Bakom den där jävla fascisten. Som trippade runt och sprätte på planen.
Det var en ensamstående man.
Med handledsväska. Jag tänker att en riktigt bra Division 5 fotbollsdomare.
Ja.
Han går också på andra lokalfotbollsmatcher. Så när han inte dömer själv.
Ja.
Och står ofta själv.
Jaha, kanske inget vettigt sammanhang där utan och känner sig lite som en outsider så. Ja. Han är ändå där.
Ja. Och hälsar.
Han har en gammal bilmodell men bilen är fint skick.
Ja, det är väldigt skönt.
Det händer också att han tar ut dörrmattan och så och skakar av dem. De bästa domarna tycker jag är de som har varit fruktansvärt dåliga. Man har varit så jävla förbannad på fotbollsplanen. Och sen efteråt den här ruggiga höstmatchen en lördag så kan du ändå inte stå emot att tänka på vad han ska göra nu. Den där lördags eftermiddagen när han sätter sig bilen och kör.
Hans...
Det går liksom inte, det kommer till dig den tanken. Så, undrar vad han ska göra. Ni kanske ska ha lagfest, samlas, titta på tips 16 tillsammans. Här. Kommer det? Vad ska domaren göra?
Mm.
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Oh My och Leroy Media.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.